Det här är en podcast om kultur, politik och vårt vardagliga liv i Bosnien-Herzegovina av mig, Teresa Wahlqvist.
Och mig, Stina Karlsson. I denna podd kommer ni att följa våra liv under tiden som praktikanter i Tuzla, Bosnien-Herzegovina.
Hej Teresa.
Hej Stina. Hur mår du?
Det är fint med mig. Hur mår du?
Jag mår bra.
Snart är det dags för oss att åka hem, eller hur?
Mm.
Sista månaden har ju gått hur fort som helst.
Ja, verkligen. Men det ska ändå bli rätt skönt att komma hem och få lite mer julfeeling. För att jag tycker att den saknas lite här.
Mm, vi börjar ju i och för sig ganska tidigt med lussebullar och pepparkakor redan i oktober.
Ja, och sen så har vi fått lite leverans från Sverige också. Så vi har ändå klarat oss.
Mm, vad har hänt sen sist?
Det har ju varit öppet hus på Agora, där jag har varit. Där vi har varit med och lagat svensk mat för ett gäng äldre damer.
Mm.
Och tvingat barn att baka julkakor, vilket de inte riktigt fattade konceptet med. Tråkigt. Eller de bakade ju, men inte det vi ville.
Nej, de envisas ju med att göra hamburgare och typ igelkottar.
Mm. Nej, vi får jobba mer på det.
Mm. Men det är ju många som firar jul här. Det är bara att det inte är lika hysteriskt som i Sverige.
Mm. Och sen har det snöat. Det är kul.
Ja, det vidare till julstämningen.
Ja. Och de har äntligen fått tända julbelysningen i stan som sitter uppe året om.
En bra praktisk lösning.
Mm.
Men innan vi kastar oss in i dagens ämne tänkte vi säga några ord om det som har hänt i den internationella brottmålsdomstolen i Haag. För det har ju hänt rätt mycket, eller hur?
Ja. Först så hade vi ju Ratko Mladic som blev dömd till livstid för att ha varit delaktig eller ansvarig kan man kanske säga för massakern i Srebrenica och även belägringen av Sarajevo.
Han har ju också levt gömd i ungefär 16 år innan han greps 2011 i Serbien utanför Belgrad. På en buss tror jag till och med.
En annan uppmärksammad dom var den för Slobodan Praljak. För när han fick sin dom uppläst så ställde han sig upp i rättssalen och tände en liten flaska med gift och avled på sjukhus några timmar senare.
Det är sjukt.
Mm. Och han var så 72 år när han fick domen och vägrade väl avsluta sina dagar bakom galler. Men vad har du hört för reaktioner på domarna här?
Men dagen då domen föll för Ratko Mladic så kom mina kollegor in på kontoret och jublade typ. Alla var glada och pustade ut och det var en känsla av att äntligen ha rättvisan segrat. Men sen dagen efter så var det en helt annan stämning. Så jag pratade lite med min handledare om vilka reaktioner det hade blivit. Och han var så besviken. Han var besviken på alltså, de reaktioner som kommit från vissa sidor. Och folk som vägrade att acceptera domen och säga att domstolen är korrupt och så vidare.
Jag fick berättat för mig att den bosnienkroatiska presidenten, för de har ju tre presidenter som roterar på 8:e månad.
Mm.
Men han är den som sitter nu. Och han har då hotat med att lägga in sitt veto i EU-förhandlingarna och stoppa ett eventuellt medlemskap om inte domstolen i Haag slutar vara, inom citattecken, partisk, som han ser det. För det är ju flera serber och kroater som har dömts än bosniaker, vilket vissa då menar är orättvist och att den här brottsmålsdomstolen inte är helt neutral.
Det är ju intressant att följa den här domstolens arbete eftersom att det har tagit så lång tid att samla in alla vittnesmål och bevismaterial och sen sammanställa allt. Och det är ju väldigt viktigt att de här domarna kommer så eftersom att det har stor betydelse för många som varit med om kriget.
Mm. Men till dagens ämne då?
Yes.
Idag ska vi prata om miljö i Bosnien med fokus på energi, utsläpp och föroreningar. För det är kanske det vi har märkt av mest här under vår tid.
Ja, precis. Vi har också intervjuat en man som heter Dennis Sisko som arbetar på en organisation som heter Center for Ecology and Energy, CEE, som är en schweizisk organisation. Och kontoret i Tuzla arbetar med frågor som rör förnybara energikällor och energieffektivisering, sophantering, återvinning och kompostering och vattenskydd. Spännande, eller hur?
Mm. Han berättade först om sitt arbete och sen så gick intervjun över i helt andra frågor.
Ja, vi börjar ju prata om politik och inverkan från utomstående aktörer som USA och Ryssland och så vidare.
Alltså det är så intressant.
Ja, verkligen. Men vi kommer gå över till intervjun med Dennis lite senare i avsnittet. Men först tänkte vi ge en liten introduktion till vilka problem och utmaningar som Bosnien står inför när det kommer till miljö och hållbar utveckling.
Miljö i Bosnien är ju en rätt omtvistad fråga. Kanske inte alltid hos folket eller lokalpolitiker, men för miljöorganisationer och de politiker som arbetar med Bosniens inträde i EU. Hos dem är frågan alltid i centrum. Liksom.
Mm. För det är ju så att Bosnien är ju väldigt rikt naturresurser, vilket skulle kunna driva utvecklingen framåt och skapa ekonomisk tillväxt. Och det finns stor potential, särskilt inom skogsbruk, olika sorters turism och vattenkraft. Men trots det så är den generella medvetenheten om kopplingen mellan miljö och utveckling, både hos politiker och civila, rätt grundläggande. Och det här har ju resulterat i att resurserna inte används på ett optimalt sätt.
Och inte heller skyddas på rätt sätt.
Nej, precis. Och även om det finns bra lagstiftning om hur miljön ska skyddas i de båda entiteterna, så har det inte helt implementerats, vilket är ett återkommande problem.
Och det finns inte heller ett fungerande nationellt program för hur man ska tackla de här problemen.
När jag läste någonstans att på grund av förstörelser efter kriget och brist på investeringar och underhåll för den delen, så är de flesta vattenledningar väldigt gamla. Alltså det vill säga att de byggdes för över 25 år sedan. Och läcker med, håll i dig nu, i genomsnitt 60%. Vilket skapar sjukt stora förluster dagligen. Och det är ju helt galet.
Ja, och värme- och energiförlusterna i statliga byggnader skulle kunna minska med omkring 40% om de bara gjorde det mer effektivt. Vilket också är helt sjukt.
Mm.
Som vi ser till exempel på Agora, där jag är. Det huset eldas med brunkol. Och när jag kom dit första dagen i september så låg ett enormt berg med kol utanför huset som de började elda med i oktober eller november. Men det är också ett rätt stort hus. Två våningar och massa kontor, så det räcker inte. Och jag vill också tillägga att det luktar helt vidrigt när man kommer dit på morgonen nu. Typ som bränd plast, fast värre. Men för att hela huset ska bli varmt så använder de värmefläktar eller element från 30-talet i alla rum. Och sen när det blir lite för varmt så öppnar man fönstret istället för att stänga av elementen.
Mm.
Vi var ju nere i den källaren också.
Ja, det var en upplevelse i sig. Men om man ska klaga ännu mer så är ju bristen på ventilation väldigt påtaglig. Man har ju alltid ont i huvudet på eftermiddagen tills man går ut och känner så här, ja, det är så här frisk luft känns.
Mm, fast den är inte riktigt frisk där heller.
Nej, det är det som är det värsta.
Kul också att vår ventilation i lägenheten består av ett litet galler som går rätt ut i taket.
Där har ju en duva byggt bo som, om man hör den sitta upp och
kvittra på morgonen. Eller typ hoa.
Ja.
Riktigt obehagligt.
Ja, verkligen. Men det är också svårt att uppnå vädra på morgonen eller kvällen om man skulle vilja göra det på grund av föroreningarna.
Mm. Det luktar rätt hemskt. Och den här dimman som täcker stan på kvällarna känns inte så jättebra att andas in.
Nej, vi har fått lära oss att Tuzla är, efter Nordkorea så är Tuzla världens mest förorenade stad. Nu är inte Nordkorea en stad, men ni förstår.
Och det här beror främst på att Tuzla är en industristad. Och det finns en enorm powerplant precis utanför staden där man förbränner kol. Om vi har förstått det rätt så hävdar vissa politiker att föroreningar beror på den här powerplanten, medan de som är ansvariga för dem istället pekar ut avgaser från bilar och andra fordon som boven i dramat.
De skiljer liksom på varandra. Och man kan ju också tillägga här att det här med bilbesiktning inte riktigt funkar som i Sverige. Så skulle man köra med en 100 år gammal bil som släpper ut svarta moln, kan man fortfarande använda den om man betalar lite mer vid besiktningen.
Mm, praktiskt. Mm. Det är ett litet enkelt exempel på hur korruption syns i alla led i samhället.
Mm.
Och hur det förstör och saktar ner utvecklingen. Nu finns det kanske värre miljöbovar än Mirsa 85 som tar bilen in till stan för att köpa mjölk, men ni fattar.
Det är ju värre när energiföretag eller skogsbruksföretag inte ansvarar för sin verksamhet utan fuskar med miljösäkerheten och tar emot mutor lite här och var.
Men hur förses Tuzla med energi? Är det bara genom den här powerplanten?
Ja, men de flesta husen, om man ska säga, i innerstan
Tuzla, downtown.
Ja, har centralvärme, det vill säga varmvatten som kommer upp från powerplanten. Men resten av husen, till exempel om man åker ut mot Sivinhamn, de värms upp genom att man eldar oftast med kol. Och så här ser det ut i resten av landet också. Så ungefär 80% av hushållen använder sig av olika typer av biomassa för att värma upp sina hus, laga mat eller värma upp vatten.
I Sarajevo används ju gas för att värma upp många husen. Och på grund av dåligt underhåll så har det varit en del gasexplosioner där.
Oh, fy.
Bosnien importerar också naturgas från Ryssland via en pipeline. Och olja från Svarta havet via Rumänien. Så det här landet är inte bara extremt känsligt för klimatförändringar utan även beroende av andra länder för att få energi. Och det är liksom inte en säker eller hållbar lösning.
Nej, ett exempel på det är ju när Ryssland slutade exportera gas till Europa runt 2009 på grund av en konflikt mellan Ryssland och Ukraina om priset på naturgas. Och det ledde ju till att Sarajevo och andra större städer blev utan gas. Och Bosnien var tydligen det enda landet i Europa utan gasreserver och blev alltså helt utan. Och tänk vilken katastrof det hade varit om det var vinter och svinkallt.
Det var vinter och svinkallt.
Var det inte sommar?
Nej.
Va?
Ja.
Aha, oj.
Så de flesta gick ju över att använda el då. Men det ledde till att elsystemet överbelastades. Men sen så lyckades man låna från Ungern och Tyskland och Serbien.
Men man har ju gjort massa planer för utbyggnad av vind- och vattenkraftverk. Men som allt annat i det här landet tar en himla tid. Men det finns liksom ingen tid för folk dör av lungcancer av alla föroreningar. Och naturen förstörs lite mer hela tiden.
Vi har gjort lite spaningar under vår tid här i Tuzla som vi tänkte dela med oss av.
Mm. Spaning nummer ett. Jag var på ett besök i en stad som heter Lukavac. Och hon som jag åkte dit med ville typ visa mig runt. Så hon körde mig till det finaste de hade, vilket var en stor sjö. Jag tror att hon sa att det var Europas största konstgjorda sjö. Och det var massa restauranger och hotell runt omkring. Och hon berättade att för 20 år sedan så var det här, alltså det här var the place to be. Det var en riktig semesterort och folk vallfärdade dit. Så vi står och tittar på utsikten och på vattnet. Om jag ska vara helt ärlig så var det, allt var brunt och det var skräp överallt. Och tydligen så är vattnet så pass förorenat att det inte går att bada i längre. Och det stod typ även en massa gubbar och fiskade. Och jag frågade någonting om fisken var god eller något liknande. Och hon bara typ såhär, jag skulle aldrig i hela mitt liv äta den fisken. Det är så mycket gifter i den att man blir sjuk av det.
Men gubbarna som fiskade då?
Hon sa att det var fattiga pensionärer som fiskar.
Nej.
Så jävla hemskt.
Nej, vad hemskt.
Ja, det är fruktansvärt. Men på väg hem från Lukavac så körde vi hem förbi den sjukaste industrin jag någonsin sett. Alltså det sprutade ut rök i regnbågens alla färger. Och det stank, alltså det stack i näsan av föroreningar. Vi korsade en flod och det såg på riktigt ut som att någon hade hällt i tvättmedel och färgmedel. För floden var helt bubblig och typ grönblåaktig. Och hon berättade att man kunde inte hänga ut tvätt i området för om man gör det så missfärgas allt och blir gult inom typ 30 minuter. Och tänk då att tvätten missfärgas på 30 minuter. Jämför det med att bo i den miljön, andas in den luften. Det funkar ju inte. Och i närheten av den industrin så är det typ ett jättestort område där romer bor. Där plåtskjul och ja, vi kanske tror 20-30 familjer. Och de romer som bor i det området bodde tidigare inne i Tuzla, typ mitt i centrum. Men i takt med att staden har fått mer och mer turister så bestämde politikerna att staden skulle, ja, men det skulle städas upp, som de fint sa. Och då tvångsförflyttade de den här gruppen av människor mitt ut ingenstans bredvid en industri som förgiftar folk.
Men vad fan.
Ja, men det är ingen som bryr sig om den här gruppen människor. Spaning nummer två.
Handlar om potatisskal. Jag pratade med en kvinna från en organisation som berättade om ett initiativ från en grönsakshandlare. Och här i Bosnien så är det vanligt att längs med vägen så står människor och försöker sälja grönsaker och frukt som de själva odlat. Och den här handlaren startade upp en webbsida där folk kan lägga sina egna beställningar på grönsaker som handlaren förbereder. Och sen så kommer man förbi och bara plockar upp påsen.
Ja, men typ som Linas matkasse eller något annat.
Exakt. Men twisten på det här är att om man samlar in alla sina skal och rester, typ från potatis och skit, och kommer tillbaka med det så får man en liten rabatt på nästa köp. Och de här resterna återvinns då sen. Men problemet är ju att i det stora hela så spelar det liksom ingen roll hur mycket potatisskal man än återvinner om man ändå dör i förtid av lungcancer för att man blir sjuk av luften här.
Nej, exakt. Spaning nummer tre då. Regnskog. Ja, fun fact är att i Bosnien finns Europas enda regnskog kvar. Vilket säger ganska mycket om den fantastiska natur som finns här i landet.
Kul! Mm. Undrar var den ligger. Spaning nummer 4.
Nej, 3. 4. Fan. Jag har en kollega som precis fått barn. Och jag var hemma hos dem åt middag. Och vi pratade då lite om att alla lämnar landet och så vidare. Och då sa de att det som får dem att vilja lämna landet är miljöproblemen. De vill inte att deras son ska växa upp i ett land där man blir sjuk av luften.
De berättade väl också att de inte kommer gå ut med sonen nu under vinterhalvåret på grund av luften. För de vill inte att han ska bli sjuk.
Nej, exakt. Så från november till typ mars så kommer de försöka hålla barnet inomhus. Och det låter kanske ganska brutalt, men helt ärligt, jag hade gjort exakt samma sak.
Jag hade spärrat in honom tills han blev 18.
Ja.
Spaning nummer 5.
Jag tränar på ett gym.
Så nu har du fått sagt det.
Ja. Nej, men jag tränar på ett gym och jag brukar springa på löpbandet där. Och ibland så har de fönstret öppet. Och jag skojar inte. När de har det så känns det som att man blir kysst av en... Alltså du vet de här... I Harry Potter, de här figurerna som sög ut all...
Dementor.
Ja, exakt. Så känns det när man springer på gymmet. Och vi kan också tillägga att det typ inte ens går att springa utomhus för att luften är så dålig.
Bra ursäkt. Eller det är min ursäkt.
En annan sak, fun fact om ett gym.
Herregud.
Det finns en kille där som måste vara en avlägsen släkting till Zlatan. För det är så att Zlatans farbror bor här i Tuzla. Och den här killen, det är en exakt kopia av Zlatan.
Hur mycket stirrar du på den här människan?
Alltså orimligt mycket, men det är ingen shame i det.
Nej.
Spaning nummer 6.
Vi är ju med i en mycket speciell klubb här i Tuzla.
Ja, ett hemligt sällskap mer bestämt.
Exakt. Vår orimligt coola bioklubb. Bestående av 2 pers.
Ja, så en gång i veckan så går vi och ser toppfilmer som Bad Moms 2 och äter pinnglass.
Och den här biografen ligger i ett av Tuzlas fantastiska shoppingcentrum. Och varje gång man kommer ut från biografen så går man igenom varuhuset. Och då är det liksom rök överallt. Det är som en dimmig slöja som ligger över hela varuhuset.
Och det här är ju ett helt nybyggt varuhus. Så, alltså så här... Det är nya ventilationssystem och sånt, men ändå så fylls hela varuhuset av rök så att det sticker i näsan.
Överlag så luktar det inte direkt rosor här.
Nej, fy fan.
Allt stinker liksom.
Det är sjukt när man tänker på det, att det gör typ ont i halsen när man går hem från jobbet på eftermiddagen. Alltså det tar knappt 10 minuter och på den biten känns det som att halsen inne blir superirriterad och det gör ont. Och man vill ju inte ta några djupa andetag.
Det går ju typ inte.
Nej.
En annan sak är att man luktar skogsbrand så fort man lämnar lägenheten.
Och en annan sak som irriterar halsen på den att lukta skit är ju all cigarettrök.
De röker överallt här.
Överallt. I skolan, på kontoret, bilen, klädaffärer, på restauranger.
Jag var på besök i en lågstadieskola och satt inne i lärarrummet. Och på dörren in till lärarrummet så satt ett papper med en överkryssad cigarett på. Men ändå satt varenda person med en cigarett i munnen. Och barnen sprang ju ändå in och ut i det här rummet och de kommer liksom inte undan röken.
Nej.
Jag längtar efter frisk luft.
Jag med. Det är så att det är många som åker upp i bergen på helgerna för att andas.
Just det. Ska vi inte göra det?
Jo, men kanske. Det finns ju jättefina hajker som man kan gå på.
Tråkigt att det inte är naturmänniskor då.
Nej. Och det är som, alltså, just med de här, att åka upp till bergen på helgerna. Det är tråkigt med det är att folk tar med sig sina sopor upp till berget. Och bara dumpar all skräp längs med vägen. Vilket är väldigt konstigt med tanke på att det står container överallt alltså i stan. Så om man ändå så tar sig tiden till att samla ihop allt sitt skräp, packa in det i bilen och köra iväg. Så känns det ju rimligt att man åker till en container som finns tillgänglig över hela staden. Än att man kör upp i bergen och dumpar i ett dike. Det går ju inte riktigt ihop.
Nej. Jag frågade en kollega lite om återvinning och sånt. Och han berättar att de enda som sopsorterar i det här landet är de människor som är riktigt, riktigt fattiga. Och då går man runt och samlar in typ kartong, plast och glas. Och sen så säljer man det vidare och får lite pengar för det.
Det är ju lätt för oss att komma hit och bara, men gud, sopsorterar de inte och bla 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 bla.
Exakt. Men vad ska man göra liksom?
Nej, vad ska man göra? Alltså där, det är klart att du bränner det som går att bränna om du inte har pengar till att värma upp ditt hus.
Exakt.
Ja, men och nu hade vi tänkt att klippa in vår intervju som vi gjorde med en killen som jobbar på Center för, alltså CEE.
Dennis,
exakt. Men ljudet var faktiskt så himla dåligt så att vi skippade det.
Eller det var ju snarare han som mumlade i skägget hela intervjun och inte kunde ja. Prata det.
Men Dennis sa i alla fall att den största utmaningen för hans organisation är politikerna. Att få dem att samarbeta och implementera de nya och bra lagarna som de beslutat om och ändra de dåliga lagarna. Och det här gäller alla politiker oavsett partitillhörighet.
De värsta miljöproblemen i Tuzla är föroreningarna och de tunga industrierna. Han sa att man inte investerat tillräckligt i att minska utsläppen så gott det går de senaste 25 åren. Och eftersom den här powerplanten genererar rätt stora inkomster och förser många människor med jobb så är det många som drar sig för att kritisera den och de kollar liksom åt ett annat håll. Så de jobbar med att försöka övertyga människor om att de här hundratals jobben inte är värt det. Det är ju människors liv som står på spel.
Han talade också om en studie som hans organisation varit med och tagit fram. Alltså där resultatet visar att folk som bor nära powerplanten löper upp till 5-7 gånger så stor risk som folk i andra delar av staden att drabbas av lungcancer. Då på grund av luftföroreningar och tung metallförgiftning, ska jag säga.
Men problemet är att politikerna inte vill finansiera en större eller mer omfattande studie. För då ger de liksom medborgarna bevis på att den här industrin, Tuzla, är en hälsofara. Och istället så skyller de då på brist på pengar.
Mm. Det är ett jobb som kräver en del kreativitet.
Han sa ju också att deras mål var clean environment for everyone because we deserve it.
Som en shampoo-reklam.
Typ. Underbart.
Men om vi ska sammanfatta det här så kan man väl säga att landet har en rätt lång väg att gå. Det kommer till att utveckla hållbara lösningar för energiförbrukningen och att skydda naturen. Men landet har stor potential att försörja sig själva och sluta bli beroende av importerade energikällor. Men arbetet saktas ner av politiker, som ni vet i det här laget. Och det är ju rätt komplicerat. Och även att de två entiteterna inte vill samarbeta. Eller så vill inte kantonregeringarna i federationen samarbeta med kommunerna, vilket gör det så himla segt.
Mm. Och som Dennis sa så speglar miljösituationen i landet ett annat enormt problem. Och det är den bristande demokratin. För när politiker endast är ute efter röster för att säkra sin egen maktposition och inflytande så handlar politiken inte längre om folkets vilja utan om politikernas egna. Och det är ju motsatsen till vad demokrati handlar om. Om politikerna till exempel hindrar en utredning om hälsorisken som är kopplad till industrierna i Tuzla agerar de inte längre för folkets bästa. De gör ju inte sitt jobb.
Nej, och det är också så här sorgligt men sånt. Så är det ju många som engagerar sig i politiken och de gör ju inte det för att de brinner för ämnet utan för att de behöver ett jobb. Att, så att politiken är en väg att gå för att ta sig framåt.
Det är ju också klämt.
Ja. Men det var allt vi hade. Nästa gång vi hörs kommer vi vara i ett kallt Stockholm.
Ja.
Men då har vi avslutat i en weekend i Belgrad.
Ja, jag ser så mycket fram emot det.
Ja, det ska bli svinkul. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Så hörs vi i Stockholm. Hejdå.